Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Har vi inte hört tillräckligt mycket om AI, kanske ni tänker. Men idag så har jag valt att spela in ett avsnitt om AI, trots att det finns massor av olika specialiserade poddar och personer som bara fokuserar på AI. Det gör ju inte jag, utan jag tittar ju på hela området digitalisering och innovation, där AI förstås ingår som en viktig del. Men jag är inte bara AI-person. Så idag har jag valt att dela upp podden i två delar. Och lyssnar du på den korta versionen, då får du bara del ett. Och den handlar om att diskutera hur vi ska förhålla oss till AI. Och hur det ser ut egentligen när man pratar till exempel kring företagsledare och AI. Och hur vi gemensamt ska jobba med frågan. Och det handlar också om leverantörer. Och del två som du får med dig om du lyssnar på originalversionen, det är en utbildningsdel om AI och vad det är och hur man kan se på det, kanske på ett mer förenklat sätt, hoppas jag. Så två olika versioner av podden blir idag. En lång och en kort. Och så här då, innan vi startar avsnittet, så vill jag göra en efterlysning. Jag blev oerhört smickrad och glad att Katarina Berg från Spotify lyfte upp att hon tyckte att jag skulle höras mer i det avsnitt där hon var med. Det vill säga att hon tycker att jag kan väldigt mycket. Och jag har ju lärt mig både genom att ha så många fantastiska gäster i podden, men också vad jag gör varje dag. Och det jag är ute efter nu, det är en sidekick till podden. Och det finns ju lite olika sätt att göra det här på. Antingen är det någon som bara är oerhört intresserad av området och vill sitta med när jag poddar, i alla fall på de här avsnitten, när jag pratar själv och är den som för dialog med mig. Och det kan ju vara en person som helt frivilligt har lust att gå in i det. Och jag säger, det är inte betalt, utan det är bara för att du tycker det är kul och vill göra det. Eller också kan det ju finnas en öppning för något företag som vill synas i relation till podden att kanske sponsra podden och därmed kunna ha med en person som är just den här sidekicken till mig. Ja, två idéer för att jag istället för att behöva stå här i studion och spela in helt själv och inte ha någon att prata med, så blir det nog intressantare för er om det är någon som faktiskt sitter med bredvid. Så hör av er till mig, anna@hrdigi.se, om ni har förslag på hur den här sidekicken ska se ut. Men nu är det dags, nu får ni lyssna på AI-avsnittet. Ja, det är dags att vi pratar lite grann om hur vi ska förhålla oss till det stora buzzwordet AI. Jag funderar mycket på just den frågan och får också till mig väldigt mycket olika perspektiv. I förra veckan när jag spelade in det här så befann jag mig på Techarenan i Stockholm, en fantastisk mötesplats där innovativa bolag möter storbolag, investerare och diskuterar frågeställningar som är viktiga för Sverige och Sveriges innovation. Och då fick jag mig nya insikter omkring AI och vad som händer på svenska organisationer. Parallellt med det så ser jag ju hur hela området diskuteras och det dyker upp väldigt, väldigt många olika personer som vill erbjuda tjänster i så här gör du med AI inom HR. Och det fick mig att börja spela in det här avsnittet. Nu får vi se vad ni som lyssnar tycker om det. Med alla de här insikterna som jag har fått under året så så känner jag bara en stor frustration att börjar vi inte i fel ände här nu? Å ena sidan så tycker jag ju verkligen att ni ska lära er massor om AI. Men ni ska också lära er massor om data och datafrågor. Och ni ska också lära er massor om HR-system och nytänkande lösningar. Men nu riktas all energi och kraft på AI. När vi så sitter med en låg digital kompetensnivå inom medborgarna i Sverige, faktiskt, mot vad vi borde ha. Så jag har ju mina tankar då. Och om vi går till det här som jag hörde i förra veckan på Techarenan. Då handlar det om att PwC har gjort en CEO study. Och de har brutit ner den på svenska svar kontra globala svar. Och det är ju inte så konstigt att när man tittar globalt så säger 45% av företagsledarna globalt att deras verksamhet bara kommer vara konkurrenskraftig i upp till 10 år till om de inte förnyar sina affärsmodeller. Och det här är ju en tydlig ökning och det har ju att göra med att ChatGPT släpptes för ett år sedan. När ChatGPT har kommit till oss och vi förstår kraften i AI så inser vi att vi måste göra någonting annorlunda. Och det kommer ju från många olika håll, inte bara själva AI-drivkraften i att vi ser vad möjligheterna ger. Men det är ju, vi ser ju också hur våra konkurrenter runt omkring förändras. Det kommer också nya lagar och regler. Och hur kunder väljer och även hur, om man tänker kunden som våra medarbetare, också påverkas av allt det som händer. Och nu måste organisationer och företag vara mer innovativa för att om man måste då förändra hela sin affärsmodell utifrån alla de här förändringarna så är det ju dags nu att börja. Men det som jag tyckte var intressant det var att svenska företagsledare inte ser samma potential i tekniken för att skapa nya värden som deras globala motsvarigheter gör. Och just när man då tittar på det här med AI-frågan hos vd:ar eller svenska företagsledare ska vi säga, så är man otroligt mycket mer försiktig. Bara 18% av de svenska företagen har tagit generativ AI i bruk jämfört med 32% globalt. Och här så har vi ju ett land där vi är så innovativa. Men den där lilla delen av bolag som är så innovativa, det hjälper ju inte. Vi måste ju ha, alla måste förändras från grunden. Och om du lyssnar på den delen i podden som handlar om vad AI är, jag menar, då kommer du få med dig att där jag för 10 år sedan jobbade på IBM, då blev vi alla tvingade att lära oss om AI. Alla! Det var ingen urskiljning vem som inte skulle ta och sätta av tid. Det blev ju liksom piska för att få till det här. Men jag förstår det, för nu kan ju jag en hel del om AI. Och om man då tittar på hur svenska företagsledare agerar på det här så ser man ju då att vi inte alls lika bra på att agera utan vi är lite grann, vi sitter still i båten och vi pratade om varför är det så här? Jo, bara 1% av svenskar har fullt förtroende för AI. Och det är ju också för att vi ser ju en väldig debatt kring riskerna med AI. Och jag vet inte om det är, för att, om det är därför som också företagsledarna är väldigt försiktiga. Men vi ser ju också att generellt inom HR-skrået så är man ju också försiktig med vilken teknologi man vill ta till sig. Eller man kunskapsnivån kanske är för låg. Och jag hörde precis i morse innan jag spelade in det här att det är bara de senaste 2 åren som man kan se att när man ska rekrytera en ny företagsledare eller chefer generellt att man ska ha ett teknikintresse. Så vi har ingen historia trots vår innovativa kultur att se tekniken och innovationerna, vilket AI en av dem, som någonting viktigt i att driva sina företag. Utan man har delegerat det till någon AI-ansvarig, dataansvarig. Men man förstår inte att det här kommer förändra oss ifrån grunden. Och likadant är det då för de som är HR-ansvariga och HR-medarbetare. Här behöver man ju också ta till sig vad AI och annan teknologi kan göra så att vi omvandlar och förändrar vårt sätt att arbeta. Vi kan inte längre fortsätta på samma sätt. Det är som om vi går vidare i samma fotspår och världen springer ifrån oss generellt. Så hur ska man då förhålla sig till AI, tycker jag? Jo, jag tycker att man ska verkligen utifrån sitt eget personliga perspektiv, oavsett om du är företagsledare, chef, jobbar på HR, jobbar på IT, du kanske är CFO, du är ekonom, du är en konsult. Alla behöver lära sig om ny teknologi och teknologins möjligheter utifrån mig själv. Men vi behöver också förstå liksom vad AI faktiskt är. Inte bara AI då i att lära sig. Man behöver lära sig om digitaliseringens möjligheter. Och sen vad man kan göra och fokusera på i organisationen, precis som man gör, behöver göra också på flera andra områden, det är att samarbeta. För vi behöver någon form av policies kring just AI. För att det kommer ju massa regelverk och det är ju inte fullt riskfritt. Men om vi tillsammans tar fram vilket regelverk som ska gälla för oss, så kommer vi kunna hålla oss i dem och agera därifrån. Men så länge vi har okunskap, då kan det bli fel. Så det är viktigt att utbilda sig och sen skapa de här regelverken som man kan förhålla sig till. Och hur mycket sen ska vi då göra själva i organisationerna? Och här vill jag ju då prata till HR-människorna som lyssnar. För vad vi ska göra själva är så olika utifrån den jobbroll vi har. Och jag kan ju mest om HR och HRs roll. Och här kan ni verkligen förändra sättet ni arbetar personligen. Och ni kan börja titta på hur ni kan göra saker annorlunda varje dag. Ni kan ta hjälp av ChatGPT eller Gemini eller någon annan funktion. Och så ta reda på hur ni kan förbättra ert arbete i det ni gör tillsammans varje dag. Och det är likadant oavsett vilken jobbroll du har. Och så ska ni ta reda på så att inte det är någon risk med tillsammans med de som är relevanta i organisationen. Ni ska se till att det finns regelverk att förhålla sig till, förståbara. Precis som ni säkert utbildar organisationen i business conduct guidelines, hur man förhåller sig till sociala medier, så behöver man också veta hur man ska förhålla sig till öppna AI-tjänster på marknaden. Och man kan inte förbjuda dem, för det kommer alltid att vara folk som använder det som förstår värdet direkt. Så försök inte stänga av och säga att man inte får, utan snarare se till att ni har ett bra regelverk. Men sen är det ju så här att allting kanske ni inte ska lösa själva. Och ni behöver också förstå vad som händer i HR-tech-världen. Och här har vi ju då ett historiskt arv bland alla olika leverantörer. Leverantörerna har ju tagit fram sina HR-system, lönesystem, engagemangslösningar, alltså medarbetarundersökningar, rekryteringsplattformar, lärandeplattformar och så vidare och så vidare och så vidare. Och alla de här plattformarna är ju byggda vid olika tillfällen och med olika syften. Och det kan ni lyssna på i en annan podd, eller så kan ni komma på en av mina utbildningar, så går vi igenom hur hela det här ser ut. Men det gör ju att varje leverantör också sen behöver förhålla sig till sin verklighet och se vad kan vi dra nytta av AI-tjänsterna som har kommit på sista tiden. Det vill säga GPT-erna och de här språkmodellerna som gör att chattar till exempel kan bli mycket bättre. Man kan använda deep learning för att få dra djupare och mer avancerade slutsatser och liknande. Men återigen så beror ju det på hur du har byggt ditt system, du som är leverantör. Om ditt system är byggt för länge sedan och inte går att, så att säga, jag vet inte, manipulera kanske är fel ord, men alltså hur ni jobbar med era datastrukturer, hur ert system är uppbyggt, påverkar ju självklart om ni kan sedan stoppa in, berika systemet med AI. Det är väldigt olika hur det är möjligt. Man kan börja med att ha avancerade chattfunktioner, jättebra, så att man kan prata och ställa frågor och få svar, kanske från manualer. Men kan man verkligen påverka systemet? Kan man göra andra saker med systemet? Så vi brukar prata om tre olika nivåer av HR-system. Och då pratar vi om de äldre som är svåra att förändra. Det är svårt att berika dem med AI-lösningar och tjänster. Utan det kan komma lite på ytan. Så jag skulle kalla det liksom att man utifrån kan göra saker, kanske ställa frågor och liknande. Ganska enkla AI-tjänster. Sen har vi de som har en infrastruktur i sitt system som är byggt på mer åt nutidshåll. Där kan man ju stoppa in vissa typer av AI-hjälpmedel i plattformen. Medans det finns en hel drös som redan är byggda med AI som grund. Det var AI som gjorde att man tog fram lösningen från början. AIs möjligheter att kombinera data på nya sätt, att dra slutsatser, att agera på den information och den typ av lösning som du har. Men om vi tittar på de historiska och mest använda systemen i Sverige så har man inte de möjligheterna. Så vi ser de tre olika. De som inte går att påverka, de som till viss del kan stoppa in visst värde av AI och de som är byggda på AI. Det är ju helt fantastiskt. Och det kommer hela tiden nya plattformar som drar nytta av det här, som kan tänka helt utanför boxen, som vi brukar kalla det för, och skapa nya system. Ett exempel på det här med förändring och hur man kan förändra ett system eller inte är, skulle jag säga, det köp som Workday har gjort av ett bolag som heter HiredScore. HiredScore är på grunden byggt på AI och inom rekryteringsområdet eller talent acquisition. Vi ska inte bara säga rekrytering, det är ju hela det här attraktion och så vidare. Så här har de byggt en superavancerad, jättebra plattform och nu har ju Workday köpt dem. Workday har ju slitit med att försöka stoppa in AI-komponenter i sin egen plattform. Men jag skulle säga att de har inte den strukturen så de kan göra det till 100%. Och självklart då så måste man ju lösa det genom att köpa in någonting som kan klara av det mycket bättre. Och likadant är det med flera andra leverantörer. Man gör sitt bästa med att stoppa in teknologin. Men man kommer liksom inte hela vägen. Och det jag vill skicka med till dig som lyssnar, både leverantör men framförallt ni som jobbar inom HR-området och är köparna av olika lösningar. Jag vet att ni har en tendens ibland, kanske inte ni som lyssnar på den här podden, att säga, har ni AI? Vad menar ni då? Vad menar ni med att man har AI? AI finns överallt. Alla kan nog svara ja på det. För någon liten komponent har man någonstans för att göra någonting lite. Vad är det man vill få ut? Och jag är tillbaks till att kärnan med AI är att vi kan göra saker på nya och innovativa sätt. Och ni måste tillåta er själva att utmana de här olika leverantörerna kring vad ni vill åstadkomma. Tillbaks igen till vilken strategi har ni? Vad är era utmaningar som organisation? Och vad behöver ni lösa? Och ställ de här frågorna till leverantören. Det här är det vi ska åstadkomma. Ta reda på sen hur de just löser den här frågan. Och se till att de gör det på ett smart sätt. För att det är ju så att teknik är bara teknik är bara teknik, och den måste ni lära er. Men det är inte ni som ska säga vad som ska göras. Det är ju leverantörerna som ska utvecklas. Och tillbaks igen då. Ska ni lära er om AI? Ja, det är ett sätt att förstå mer om teknik. Men ni behöver också förstå historik, teknologi på flera olika nivåer. Vad som är möjligt. Data, analys. Det är jätteviktiga områden. Ni behöver en bredare digital kompetens för att någon sen kanske inom er organisation kan ha ansvaret för de tekniska plattformarna och era val ni gör. Men ni ska alla kunna någonting. Och det är tillbaka till dig som är vd, som företagsledare på något sätt ska jag kalla det. Du kan ha helt andra roller, men du måste också förstå utvecklingen. Jobba tillsammans med dina kollegor och hitta hur ni ska omforma er för framtiden. Innan man helt enkelt bestämmer sig för hur man ska angripa området AI, så tycker jag det är klokt att ha lite koll på AI, vad det är och vilken terminologi som finns där. Och självklart så kan du hoppa över den här delen om det här är någonting du kan. Men jag tänker att om du lyssnar och inte är så jättebevandrad i AI och alla dess olika delar, så kan det vara lite ogreppbart. Jag brukar alltid använda bilden av professor Baltasar, om det ger någon mening för dig, om det är en referens. Men det, han har ju sin maskin, man stoppar in i ena änden och så är det en magisk maskin och så får man ut någonting i andra änden. Men egentligen så tänker jag att AI är inte en magisk maskin å ena sidan, utan den är ju väldigt logiskt uppbyggd. Så AI är ett resultat, eller det kallas för artificiell intelligens, men det är ett antal baskomponenter som man bygger ihop för att kunna då skapa de här resultaten. Och det vi ser just nu är ju just att genom att vi fick tillgång till någonting som alla kan använda som ChatGPT, så blir det ju här plötsligt någonting som alla funderar på och vill ha en relation till, eller behöver ha en relation till, och bestämma vad man ska göra av. Men som sagt, vi går tillbaks till basen. Så vad står artificiell intelligens för? AI har ju funnits länge och har utvecklats under lång tid. Och för egen del så lärde jag mig väldigt mycket om AI för ungefär 10 år sedan. Det var så enkelt att för 10 år sedan så kom IBM med sin AI-tjänst. Alltså man levererade AI som olika komponenter som olika företag kunde använda och bygga lösningar på. Och så talar de om för oss som jobbade där då, för då var jag anställd, att ni måste alla lära er vad AI är. För ni måste hjälpa kunderna att förstå vad AI är och hur de kan använda det här. Så det tvingade de oss att göra för 10 år sedan. Och det är jag ju väldigt glad för idag, eftersom jag redan har en bas att stå på. Och sen så satsade man också på att stoppa in AI redan då i olika HR-lösningar. Det kanske inte IBM ni tänker på när ni ska prata HR-lösningar nu för tiden. Och det har väl olika anledningar. Jag vet inte hur mycket man egentligen satsar på det. Och speciellt inte i Sverige. Men just det här att man då satsade på en grundutbildning av alla medarbetare. Och visade bara, nej, varför då? Vi förstår inte det här, vi vill inte det här. Men vi var tvungna. Så för 10 år sedan så gick jag och alla andra medarbetare igenom utbildningen. Och det har varit min grund att stå på. Och sen så kom ju då ChatGPT. Och till och från så har vi ju diskuterat mycket AI genom åren. Men jag tänkte nu då, för alla er som kanske inte har fått den här grundutbildningen. Så vad är egentligen AI? Jo, För mig så ser jag AI som att man använder sig av någon form av data som är den egenproducerade datan eller all världens internetkällor som ChatGPT då har använt sig av. Eller att man köper data eller en leverantör som har data. Men allting grundar sig i att du har någon form av tillgång av data. AI går då igenom ett antal olika steg. Och det är att förbereda datan, analysera datan, dra slutsatser, agera på de slutsatserna och lära sig. Så jag brukar i mina utbildningar prata om att AI skiljer sig från analytics genom att AI också för det första har en djupare förmåga i att analysera, för det finns någonting som kallas för deep learning till exempel. Man kan använda många olika typer av data som inte riktigt används när man pratar om analytics, men den viktiga delen är just det att man kan agera på datan och lära sig av datan. Och det gör ju AI själv. Med stöd av tränare förstås. Vi kallade väl dem robottränare för en tid sedan. I alla fall, så om man då går tillbaka till grunden, så som sagt behöver AI data för att göra någonting. Och det här kan vara ljud, det kan vara bild och det kan vara text. Och det vi liksom data som vi kallar det, det är ju kanske mer strukturerad data. Men AI-tjänster idag kan ju till exempel känna igen om det är tal det här gäller. Att den känner igen att det här är tal och att den kan förstå att det är tal och hantera det som tal. För då förstår den att vi pratar på vilket som helst språk, har ingen betydelse. Men att man pratar. Så taligenkänning är en del. Och lyssna på andra ljud kan ju också AI göra. Den lyssnar på allt från musik. Den kan lyssna på olika trafikljud. Alltså alla ljud som finns där så kan den lyssna. Och sen så kan datorn också se och hantera bilder. Men i det här ingår ju då att den måste ju förbereda den här datan. Det är därför jag säger att första steget är att förbereda. Det är att få tillgång till den data som ska användas. Och sen kanske den behöver struktureras om, för att datorn förstår ju ingenting annat än datorspråket. Den förstår ju inte ljudet av sig själv, utan den omformar det till strukturer som sen då ska hanteras vidare. Så man måste jobba med något som kallas för data cleaning och kanske någon annan förbehandling av datan. Och det kan man ju då träna AI att göra. Så om den lyssnar på mig så måste ju den först hantera det och strukturera det. Och sen så gör den ju bland annat någonting som då finns färdiga komponenter att köpa. Det är till exempel att den då kan omvandla tal till text. För den använder ju inte talet framöver, utan den använder ju det som har blivit text. Så den måste transkribera talet till text. Sen pratar vi om nästa steg. Det är när vi går in på analys. Och när man då analyserar så kan man ju göra det på väldigt många olika sätt. Så AI då, beroende på vad den har för uppgift. Man brukar ju prata om något som heter generell AI. Det är den som kan vara precis som vi. Vi bara anpassar oss. Vi lyssnar, vi ser, vi skriver, vi hör. Men så fungerar inte AI, utan vi måste ju träna den på. Den måste veta vad den har för en uppgift. Den har en uppgift. Att det kan vara en väldigt komplex uppgift, men det är den här som min AI är tränad på. Så är det bilder den ska analysera, så får den då göra det. Då är det en bildanalys. Men är det data, då är det ju mer dataanalys den ska göra. Då kommer ju andra principer in än om man ska göra en bildanalys. Och ljudanalys är någonting helt annat. Den kan känna igen mönster, den kan klassificera. Och sen kommer vi till de här olika terminologierna där man pratar om att den kan, den använder också viss maskininlärning när den analyserar, eller djuplärande och språkförståelse. Nästa steg är ju då att efter att den har, vi har förberett datan, vi har analyserat datan, så kan den sedan fatta beslut, alltså dra slutsatser av den data som är. Man kan fatta beslut, man kan använda olika modeller för att fatta beslut. Man kan använda regelverk, olika logik. Så vad är det för beslut som ska göras? Och därefter så kan man alltså agera på den här datan. Om det ska vara via återkommunikation. Eller om det ska vara att skapa någonting som är helt nytt. Eller om man ska göra någonting annat. Det kanske ska vara en robot som ska agera och göra saker fysiskt. Och till slut då så lär sig också AI av det som har hänt. Att den återtränar. Det var det här vi pratade om, att man kan ha något som kallas för maskininlärning till exempel. Ja, men du får rekommendationer på musik. För det är ju en av de tjänster, en AI-tjänst till exempel. Om du använder det av Spotify, som jag gör väldigt mycket. Så det är en sak att ha en rekommendationsmotor i Spotify. Som till exempel Discover Weekly. Där får du ju förslag på låtar som borde passa dig utifrån det mönster. Och då är det ju så att maskininlärningen pågår hela tiden. Det är både den som analyserar och drar slutsatser och ger förslag till vad du borde vilja lyssna på den här veckan. Men om du inte lyssnar på det och hoppar vidare, då måste ju den lära sig, nej men det där var inte riktigt rätt. Så gör vi en andra förslag nästa gång. Och de här olika typerna av processer i att lära sig kan vara olika komplexa och därmed olika dyra. Ja, så det finns väldigt många olika sätt att så att säga ha AI-system som hela tiden då tittar på vad är det som finns för data, vad är det vi ska åstadkomma, vad behöver vi då för data, hur ska vi förbereda den så att den går att använda. Hur analyserar vi den, drar slutsatser, agerar och lär oss igen. Och så går det här i en cirkel. Ja, men vad kan man ju då, om vi då ska prata om vad det här egentligen är då. Så kan man ju prata om exempel på olika typer av system. Och vi kommer till ChatGPT, för det är väl det som alla vill förstå lite grann kring. Men det här med maskininlärning som jag pratar om, det är en ganska enkel form av lärande inom AI-området. Alltså det är inte enkelt, utan det är mer att det är enkelt inom AI. Och då lär sig systemet av den data och hur vi agerar mot den utan att behöva liksom programmera det. Utan det är möjligt att bli självlärande som AI. Och det här är till exempel, du ser det som spamfilter eller det jag tog upp som Spotify's Discover Weekly, det vill säga rekommendationssystem. Det kan vara i filmer inom Netflix, HBO och liknande. Men också om man pratar om bildklassificering, så har jag förstått att Volvo Cars använder just den här metoden för att klassificera trafikskyltar så att den kan uppfatta saker i omvärlden när man kör sin bil. Sen då, om man går på den djupare nivån av lärande som ett AI-system kan göra och därmed agera, då blir det mycket mer, då blir det ju att den blir mer som en mänsklig hjärna, att den jobbar mer i flera nivåer och strukturer. Då kallas det för deep learning. Och då kan man använda och föda den med stora mängder data och den kan se verkligen komplexa mönster i vad vi har givit den. Så att den AI klarar ju otroliga mängder data jämfört med vad våran människohjärna klarar av. Vi är ju bättre på många andra saker, men just det här kring deep learning, att verkligen kunna hålla en miljon saker i huvudet och kunna ta beslut kring, det kan ju en AI göra, men det kan inte vi. Och mycket där används då det här som kallas för deep learning. Och det är allt från alltså när vi håller på med Google Translate och även Siris förståelse, kunna förstå vad vi frågar om. Det finns den här typen av tjänster, finns i självkörande bilar, i avancerade spel och liknande. Sen brukar man prata om det här, men vad är då, vad är det vi har fått nu? Vad är det här med ChatGPT som kom som en bomb? Men vad är det för gren inom AI? Och det kan vi säga att det är ju ett delområde. Och den behöver å ena sidan vissa saker, den behöver ju först ha en dialog med oss. Och då pratar man om att det område som man har studerat längre, det vill säga kommunikation eller interaktionen mellan datorerna och mänskliga språket, det kallas för NLP. Inte att förväxla med neurolinguistic programming, utan det här är natural language processing. Det vill säga att den behöver förstå oss för att kunna kommunicera på ett bra sätt. Och det har man ju använt inte bara inom ChatGPT utan även när man analyserar till exempel sociala medier för att identifiera åsikter om produkter och liknande, kunna förstå liksom vad vi säger och vad vi menar i vår kommunikation mycket bredare, alltså utifrån hela, alla som för dialog om någon viss produkt kan man fånga upp och så kan man analysera det, och då använder man det här med NLP. Men sen har man ju då använt sig av något som kallas för LLM, Large Language Model, som har blivit väldigt duktiga på språket. Det är en typ av sån här NLP-modell. Ja, vi ska inte krångla till för mycket, men den har ju fått träna på jättemycket språk. Mycket mer än vad vi någonsin hade förstått att man kunde träna på. Så när ChatGPT kom så har ju den fått träna på otroliga mängder språk för att kunna bli en bra dialogperson. Och det handlar ju inte om att den förstår vad du säger egentligen, utan den förstår hur saker hänger ihop. För allting som AI gör handlar om logik, hur saker hänger ihop och refererar till varandra. Och just då de här GPT:erna som man pratar om, det är att man har tränat en sån här språkmodell på en viss typ av data. Och det, ChatGPT är ju en gratis version av att kunna få språk helt enkelt att fungera, och man kan ställa olika frågor. Men all deras data är ju lite äldre. Den är inte ny och nu. Så sen har det ju kommit från Google som väntade ett tag, och de har kallat ju sin för Gemini. Och där kan man också ställa frågor om nutidsfrågor, och den visar också på källan var den har hämtat information. Men de har ju använt samma grundfunktionalitet, det vill säga det här NLP, Natural Language Processing. Och sen har de tränat den på olika sätt och satt upp olika regler för den här chattfunktionen. Ja, jag hoppas det ger lite mening, och det betyder ju också att vi själva kan då skapa våra egna såna här GPT:er om vi föder en sån här språkmodell med tillräckligt mycket data. Utöver att den har blivit tränad på själva varianten att kunna föra dialog med oss, men också har tillgång till den data vi vill ställa frågor på. Men jag tyckte det här var ett jättebra exempel som jag faktiskt fick genom att chatta med Gemini. Så om du tänker dig en robot som ska lära sig att spela schack. Och maskininlärningen, den komponenten, den gör att roboten kan lära sig av data om schackpartier, helt enkelt. Så här fungerar det. Deep learning, då använder roboten tekniken för att identifiera mönster i speldata. Det vill säga verkligen förstå bakom, vad är det egentligen som händer. För det ena är att förstå logiken, och det andra är att förstå vad som faktiskt händer och kunna koppla ihop och förutse hur olika schackdrag borde fungera och skulle fungera. Det här med NLP, det vill säga språket, det använder roboten för att tolka mänskliga instruktioner om schackregler. Och sen har vi då LLM-erna, Large Language-modellerna. Och det är att roboten sen genererar text för att förklara sina schackstrategier. Och sen kan det finnas en GPT, och det är att roboten skriver en schackbok med hjälp av textgenerering. Så det, allt det här är som små komponenter som tillsammans kan skapa någon form av helhet. Ja, och sen då det här med ChatGPT. ChatGPT är ju en produkt från en leverantör som har faktiskt använt då de här olika AI-teknikerna för att bygga ihop sin egen lösning, och för att ni ska använda den ska vi ju vilja att ni använder det. Men i grunden så handlar det om att AI då först förbereder sig genom att förstå och analysera, alltså språket, förstå analysen, dra slutsatser av det, agera och lära sig. Och om vi tar det då i exemplet ChatGPT, så det förberedande arbetet, det är att känna igen om du talar till datorn eller om du skriver till datorn, så förstår den och känner igen din text. Att förstå i vilket kontext det är, kan analysera din fråga då utifrån sin uppgift, det vill säga att ge svar baserat på alla andra svar som har givits på de här typen av frågor. Så att den analyserar din fråga, drar slutsatser och sen ger den ett svar. Sen är det ju olika hur de olika produkterna, ChatGPT, Gemini och egna då GPT:er, de lär ju sig av dina svar, men det beror ju lite på hur du har satt upp den här AI:n, din egen typ av ChatGPT. Om den lär den öppna offentliga ChatGPT om dina frågor och svar, eller om ni lär er internt bara i er egen funktion. Och det handlar ju om hur du har satt upp och hur du använder olika tjänster. Så då kommer vi in mer på, ja, men ska man använda då en ChatGPT för att ställa frågor om sin interna miljö och sina egna interna problem? Nej, för då blir det offentlig information. För då använder du en offentlig tjänst. Men om du istället då bygger någonting eget internt eller säkerställer hur regelverken ser ut så att datan inte kommer utanför. Jag menar, då kan du göra det. Men det går tillbaks till AI, den tar in data, förbereder den så den går att använda, analyserar, drar slutsatser, agerar och lär sig. Och det oavsett om det här handlar om drönarteknik som är ute och spanar på och ser om det händer saker i stan kanske. Jag uppfattar då har den ju förberetts genom att få träna på hur det ser ut i Stockholm City när det är lugnt och inga problem. Men kan också då direkt börja förstå och ligger ständigt och analyserar. Ja, men nu ser vi att det händer någonting här. Och till slut någonstans så går en alarmklocka att nu måste jag agera på det här. Och så säger jag till, nu ser det ut här som det är någonting som är på gång att hända. Och så larmar den kanske då räddningstjänsten eller vad det nu kan få vara för drönare som är ute och spanar. Om man nu får göra det här, för det är en annan sak. Så AI är inte å ena sidan nytt, och jag ser det ju som en teknologi bland många andra som ni kan använda. Och det gäller att förstå sig på vad det är för någonting. För att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDigi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.